Så här dagarna innan jul så anar jag att vi är ganska många som ser fram emot att få fira en god jul. Eller hur? Med allt vad det innebär. Vem ser fram emot det liksom? Ja, ganska många. Det sägs förresten att det finns fyra stycken faser i livet. Och det här vet jag inte om du har hört innan. Under den första fasen, det är då vi tror starkt på tomten. Det är då vi skriver de där listorna och önskar oss allt mellan himmel och jord. Och lever i övertygelse om att vi också kommer få allt det där vi önskar oss. Sen sägs det att den andra fasen, det är den där fasen när vi kanske inte längre tror, utan tomten istället väcker antingen glädje av skratt eller av gallskrik. Jag tänker någonstans att det finns alldeles för många dåliga tomtemasker där ute. Och fråga inte Sigrid, men ja. Den tredje fasen i livet, det är då du själv lite motvilligt går ut och köper tidningen någonstans efter Kalla Anka. Och du måste gå in i den här rollen av att vara den här personen, vara tomten. Och så finns det då den fjärde livsfasen. Och då behöver du inte längre klä ut dig till tomten, för det är då du börjar likna honom. Det är då du börjar se ut som honom med grått hår, grått skägg och kanske lite rundare än tidigare. Och oavsett vilken fas du befinner dig i, oavsett hur du tänker och känner kring tomten och allt vad det innebär, så är ju det som vi nu går in i och närmar oss, alltså julen, det är ju om något en säsong på året som handlar om hopp. Och det tänkte jag att vi skulle titta lite närmare på idag. Hoppet. För vi hoppas på mycket, eller hur? Vi hoppas på god mat. På lagom dos av gemenskap med familj och nära släkt. Vi hoppas kanske till och med på att få klämma in lite vila och avkoppling. Det handlar om hopp. Julens budskap, det är hopp till dig och mig. Och till saken hör ju, och det här vet vi ju säkert allihopa, det är att det du och jag hoppas på, det är ingenting jämfört med den kristna trons budskap om hoppet. För till syvende och sist handlar den kristna tron om hopp. Inte om hopp på alla de där sakerna jag räknade upp, utan hopp på det som är Guds löften som vi läser om i Bibeln. Alltså vårt hopp grundar sig på det Gud säger, på det vi kan ta del av och läsa om i Guds ord. I Hebreerbrevet, ni såg texten skymta förbi alldeles nyss, så läser vi följande ord. Där skriver Hebreerbrevets författare följande: tron är grunden för det vi hoppas på. Alltså med andra ord så kan vi inte säga att vi tror på en sak men vi hoppas på någonting annat. Därför att våran tro grundar sig, tar sin utgångspunkt i det som är vårt hopp och vice versa. Alltså tro och hopp hör ihop och är liksom två olika sidor av ett och samma mynt. När vi nu ska ta en väldigt kort och närmare titt på det här idag, så tänkte jag vi skulle göra det med hjälp av fortsättningen på Psaltaren 146 som vi läste några verser av i inledningen. Så Psaltaren 146 får du gärna leta upp om du har din bibel med dig eller på din bibelapp. Det här är en av de så kallade halleluja-salmerna. Det finns fem stycken halleluja-salmer i slutet på Psaltaren. Och en av tidernas främsta predikanter, Charles Spurgeon, han kallade den här salmen för en pärla. Inte bara för att den är fint formulerad, men för att den är en rikedom i sig. Den säger något så enormt mycket om vem Gud är och vad Gud förmår att göra. Vad hoppet handlar om. Jag kommer läsa ifrån vers 3 och framåt. I Saltaren 146 Saltarsalmen. Och där står det följande: lita inte till furstar, till människors barn som inte kan frälsa. Deras ande lämnar dem, de blir jord igen. Den dagen går deras planer om intet. Och så står det så här i vers 5. Salig är den, vem då? Vem är det som är glad och lycklig? Jo, salig är den som har Jakobs Gud till hjälpare. Som sätter sitt hopp till Herren, sin Gud. Till honom som har gjort himmel och jord och hav och allt som finns i dem. Som är trofast för evigt. Som skipar rätt för de förtryckta och ger bröd åt de hungriga. Herren befriar de fångna. Herren öppnar de blindas ögon. Herren reser upp de nedböjda. Herren älskar de rättfärdiga. Herren bevarar främlingar och stöder faderlösa och änkor. Men de gudlösas väg gör han krokig. Och så vers 10. Herren är kung för evigt. Din Gud, Sion, från släkte till släkte. Halleluja. Underbara ord, eller hur? Alltså det är ju inte för inte som Spurgeon kallar det här för en pärla. Det är ju proppfullt med fantastiska löften ifrån Gud själv. Och tänk om vi bara kunde ta till oss något lite mer av detta idag. Tänk vad det skulle kunna göra med våra liv. Och framförallt, tänk hur det skulle kunna ge oss hopp i våra liv och situationer. Jag vet inte om du lägger märke till det, men den här Saltarsalmen, den är liksom en psalm med två tydliga delar. Där den första delen i vers 1-5 talar till oss och påminner oss om att vi behöver vara vaksamma över vad det är vi sätter vårt hopp till. Alltså det är det psalmisten vill hjälpa oss att på något sätt reflektera kring. Vad sätter du ditt hopp till ytterst sett? Vi kan hoppas på massa olika saker inför jul. Men vad hoppas du ytterst på? Och vi läste i de där verserna att uppmaningen, den tydliga uppmaningen. Sätt inte ditt hopp. Lita inte på furstar, på makter. På människors barn. Varför då? Jo, därför att deras löften. Vad händer med dem den dagen när den där människan slutar sitt liv? Människor kan inte uppfylla alla löften. Men det finns en som kan göra det, läser vi i den här Saltarsalmen. Lägg också märke till en viktig sak här. För en del av oss kan ju det här verka märkligt. Men vi lever ju på något sätt omgivna av varandra. Det är väl klart att vi måste kunna lita på varandra och kunna ha hjälp och stöd av varandra. Och givetvis är det så. Men det psalmisten vill hjälpa oss att se, det är ju att vi inte ska sätta vårt yttersta hopp, våran tillit, till det som inte är beständigt, till det som inte är trofast, i motsats till honom som är fullkomligt trofast. Jag vet inte om du tänker på det, men i den tredje versen så står det ju där: lita inte till första, till människors barn, vadå, som inte kan frälsa. Det är ju det vårt yttersta hopp handlar om, eller hur? Det är det viktigaste med vårt hopp, frälsningen, som innebär ett liv med Gud här och nu. Där han vill göra allt det som vi läste om. Men också ett liv i evighet. Vi ska och kan ta hjälp av varandra. Men vårt yttersta hopp ska vi inte sätta till mänskliga system. Till makthavare. Eller till någonting skapat. Utan bara till skaparen själv. Och så läser vi i vers 5, är det va? De där fantastiska orden: salig är den som har Jakobs Gud till sin hjälpare. Salig, det vet vi, de flesta av oss, det är ju ett gammalt ord. Vi använder ju inte det speciellt ofta. Men det handlar om att vara lycklig Inte bara allmänt glad som vi kan vara så här jultid, utan lycklig på djupet av vår varelse. Så innerligt lycklig är den som gör vad då? Jo, som sätter sitt hopp. Till vem då? Jo, till Jakobs Gud. Och här blir vi på något sätt i våra liv en del av Guds frälsningshistoria. Och som påminner oss om att vem var Jakobs Gud? Jo, men det var löftenas och förbundets Gud. Den Gud som lovade Jakob någonting. Den Gud som höll fast vid sina löften. Den Gud som gick in i ett förbund och sa, du och jag, Jakob. Det är honom vi sätter vårt hopp till, inte till människor. Vi sätter vårt hopp till honom som har skapat himmel och jord. Som har skapat allt det vi ser. Därför att han förmår leva upp till sina löften. Han är trofast. Kommer du ihåg vad det stod? I vers 6, den sista delen av vers 6. Som är trofast för den här veckan? Nej. För den här månaden? Nej. För nästa år? Ja, det också. Men för evigt. Vad fantastiskt, va? Och så i vers 6 så går salmen över i den andra delen som på något sätt försöker måla bilden av att ja, men sätt inte ditt hopp till människor. De kan inte rädda dig. Den enda som kan frälsa, det är Jakobs Gud, den levande guden. Och så fortsätter salmen i vers 6 och talar om vad är det Gud vill göra i ditt liv? På vilket sätt kan du få hopp, ett bestående och permanent hopp, om du sätter din tro till Jakobs Gud? Ja, men lyssna på vad det står. Eller förresten, vem av oss har inte upplevt ett behov av att få bli upprättad? Vem av oss har inte upplevt ett problem i våra liv där vi har känt oss nedtryckta? Kanske mobbade i skolan eller vad den handlar om. Vem av oss har inte upplevt oss orättvist behandlade? Eller vem har inte upplevt en hunger efter mer i livet? Vare sig det handlar om en andlig hunger efter att få möta med Gud på ett ännu tydligare sätt. Eller en fysisk hunger ibland. Vem har inte upplevt behov av läkedom i sin kropp? Vem har inte upplevt sig själv bunden i vissa saker i livet? Vem har inte kunnat känna sig nedtryckt och tyngd eller ensam som en främling? Även om inte du kanske känner igen dig i alla de sakerna, så tänker jag att vi allihopa har någon upplevelse med oss i livet. När vi har kunnat känna den där tillstymelsen till att ja, men jag vet inte. Jag känner mig tyngd. Eller jag känner att jag är i behov av läkedom. Eller jag hungrar efter mer. Och det är här de här löftesorden kommer in i vers 7. Han skipar rättvisa. Visst är det underbart, hörni? Om du lever i din vardag och känner dig illa behandlad. Om du går till skolan och känner dig mobbad. Eller vad du än är med om som gör att du känner dig nedtryckt. Så säger vers 7 att Herren, han ska skipa rättvisa. Du behöver inte ta på dig den uppgiften, utan istället hämta tröst och hopp i att Jesus ska en dag ställa allting till rätta. Eller fortsättning vers 7. Han ger oss bröd. Och här tror jag psalmisten talar om både vår andliga hunger, men också våra fysiska behov. Vi människor, vi söker ju mättnaden i allt möjligt. Men ytterst sett så är det bara i Jesus som vi kan hitta mättnaden. Det är bara Jesus som kan mätta oss och släcka våran törst. Det är bara han som ytterst sett kan ge oss tillfredsställelsen och därmed också hoppet. Eller fortsättning på vers 7. Han är våran befriare. Visst är det fantastiskt. Vi behöver inte leva bundna av det som har varit eller det som just nu är. Därför att i mötet med Jesus Kristus så får vi uppleva befrielsen. På samma sätt som Jakobs Gud fanns med och ledde folket Israel ut ur fångenskapen, så vill Gud idag genom Jesus leda dig och mig ut ur det som vi kan leva i av fängelse. Vers 8. Han öppnar blinda ögon. Skulle inte han som har skapat dina ögon också kunna öppna dem? Jo, självklart. Både i andlig bemärkelse men också i fysisk bemärkelse. När vi behöver läkedom till våra kroppar. Ja, och så här fortsätter det. Tänk vad underbara löften vi har. Tänk hur detta ger dig och mig hopp i våran vardag. Att oavsett vad vi möter så vill Jesus möta med oss. Oavsett vilken situation du kan tänkas befinna dig i, där du inte känner att hoppet bär, där vill Jesus gå in och möta med dig. Frågan är ju bara var du och jag sätter vårt hopp någonstans. Den här frågan ställer jag mig själv. Och det är en fråga jag vill skicka med dig. Var har du ditt hopp någonstans? Ytterst sett. Men också i det lilla i vardagen. För som människor så kan vi välja en av tre vägar om vi ska förenkla det hela. Antingen så väljer vi den vägen som leder oss in i en tillvaro där slutdestinationen är utan hopp. Där det råder hopplöshet, meningslöshet, och där vi känner oss i förtvivlan och desperation. Bibeln är tydlig med att utan Jesus Kristus i våra liv så är vi på väg i den riktningen faktiskt. Det låter ju ganska tungt, eller hur? Men lyssna på vad till exempel Paulus skriver i Efesierbrevets 2 kapitel. Där han försöker påminna de kristna i Efesos om hur det en gång var och hur Jesus nu har kommit in i deras liv och gör skillnaden. Det står så här i vers 11 och 12. Kom därför ihåg hur det var tidigare, alltså förut, innan ni hade lärt känna Jesus Kristus. Ni var födda som hedningar och kallades oomskurna av dem som kallar sig omskurna. Med den omskärelse som görs på kroppen av människohand. Så kommer det. Vers 12. På den tiden var ni utan Kristus. Utestängda från medborgarskapet i Israel. Och utan del i förbunden med deras löfte. Alltså innan vår gemenskap, innan vårt liv med Jesus, så står vi utanför. Och så skriver Paulus: ni var utan hopp och utan Gud i världen. Utan hopp och utan Gud i världen. Alltså den stora skillnaden, vad är det? Om vi tittar tillbaka i vers 12. Det är ju Kristus. Antingen har vi Kristus eller också är vi utan honom. Och Paulus resonemang är glasklart. Utan Kristus så lever vi här utan hopp och utan Gud i världen. Alltså vi är på väg emot ett mål som är fyllt av hopplöshet. Det är den ena vägen vi kan välja som människor. Och det står oss fritt. Den andra vägen, den är lömsk. Men den talar Bibeln väldigt tydligt om också. Och det handlar om den där vägen som vi kan välja, även vi som bekänner oss till Kristus. Men den väg som i slutändan leder oss mot ett falskt hopp. Nu tänker du, vad handlar detta om? Vi kan till exempel läsa Matteus 7 kapitel. Jag vet inte om du kommer ihåg vad som står där, men där talas det ju om hur Jesus ger oss en liknelse av två stycken män som bygger hus. Kommer du ihåg? Det finns ju en gammal sång man sjöng på söndagsskolan. Bygg inte hus på en sandstrand. Bygg inte hus på grus, tror jag. Kanske verkar det okej. Mm. Alltså till en början så kan den där vägen verka okej och verka bra. Men det Jesus säger i sin liknelse, om du läser i Matteus kapitel 7 när du kommer hem, det är att det som till en början verkar bra visar sig i slutändan raseras. Lite tidigare i samma kapitel så talar ju Jesus om att inte alla de som säger Herre, Herre ska komma in i hans rike. Varför då? Därför att man inte har gjort hans vilja och levt med hans sanning i sitt liv. Du och jag, vi behöver bygga våra liv inte på sanden, inte på sandstranden, utan på klippan, talar den där liknelsen om i Matteus 7. Och klippan, det är vår topp, det är Jesus Kristus. Och det är den tredje vägen vi kan välja, du och jag. Den väg som leder oss till det som är sant och till det bestående hoppet, som när allting annat faller är det som står kvar, nämligen Jesus Kristus. Och jag vill avsluta med att skicka med den frågan till dig idag. Vilken väg väljer du? Det kan ju faktiskt vara som så att du och jag, vi väljer olika väg beroende på vad det handlar om i livet. Men Gud vill att vi ska leva konsekvent. Så vilken väg går du på? Och vilket är ditt slutmål? Går du i riktning mot det mål som leder in i hopplöshet, in i förtvivlan och missmod? Eller går du i godan tro på den väg som leder emot ett falskt hopp som inte håller? Eller går du på den väg som är Jesus Kristus själv, som säger jag är vägen, sanningen och livet? Under tiden som Johanna och Malin kommer upp så skulle jag vilja be tillsammans. Herre, vi tackar dig för att du ger oss så många löften i ditt ord. För att du, Herre, genom den här salmen vi läste idag påminner oss om att ytterst sett så ska vi sätta vårt hopp till dig, den levande guden. Som genom historien gång på gång har visat dig trofast. Du är evig Gud. Du är skaparen. Och Fader, vi tackar dig för att du en jul för 2000 år sedan sände din son Jesus hit till våran värld. För att födas i ett stall. Men också för att ge sitt liv för oss alla. För den Kristus som uppstod från döden för att vi ska få ett hopp. Ett hopp både för denna tid men också ända in i evigheten. Och Herre, du ser oss vara en, och du ser, Herre, var vi befinner oss i livet. Och du ser på vilka områden som vi kanske just nu kämpar, Herre. Där vi kanske kan känna att nej, jag har inte tillräckligt mycket hopp för detta. Herre, då ber jag dig om att vi, Herre, skulle få fylla oss med löftena i ditt ord, Herre. Tack för att du vill möta med oss var och en denna jul som handlar om hoppet som kommer till oss. Jesus. Jag vill också be speciellt för den ibland oss idag som kanske känner hopplösheten flåsandes i nacken. Som känner ångesten och oron. Som känner att hoppet är liksom bortspolat. Herre, jag ber dig, Fader, om att denna tid, dessa dagar som ligger framför, Herre, att det skulle få vara en ny tid. När du, Herre, får komma och fylla på med nytt hopp, Herre. Vi ber så i Jesu namn. Amen.